Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej min vän och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things med mig Gustav Oskarsson och min helt magiska gäst Louisa Hahn, grundaren av Under Your Skin. Vi kommer såklart att snacka om hennes fantastiska tillväxtresa tillsammans med sin mamma med bolaget, ett av Sveriges absolut hetaste e-handelsbolag. Men vi kommer också prata väldigt mycket om hälsa, välbefinnande, meditation och hur man skapar ett fantastiskt liv, både som människa och som entreprenör förstås. Varmt välkommen till ett helt underbart avsnitt med Louisa Hahn. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Louisa Hahn.
Tack!
Eller var du Falkman? Eller vadå?
Ja, Louisa Hahn får bli mitt artistnamn.
Ja, ganska nygift.
Ja, ganska.
Men lätt att glömma.
Det är lätt att glömma. Jag ska försöka komma ihåg.
En dag som denna i juni när vi spelade in detta. På skalan från ordinary till badass. Vart befinner du dig?
Oj, alltså jag är lite så här jetlaggad. Så just idag så är jag väl typ en sexa. Men fråga mig en vecka sedan så var jag 9-10 kanske.
Och en vanlig dag, alltså är du 9-10 person?
Nej, men jag kanske är 7-8 då i vanliga fall. Mm. Ja, skulle jag väl tro.
Just det. Mm. Men du, för de som inte känner dig så är du grundare av Under Your Skin tillsammans med din mamma som heter så mycket som... Nu måste jag kolla i anteckningarna, Kristina. Du, det här är ju en sån jäkla spännande resa. Vi kommer komma in väldigt mycket på både storyn med Under Your Skin. Vi kommer snacka mycket om dig och dina vanor. Men vi har ju snackat lite hälsa nu i förintervjun också. Så jag tror vi kommer snacka en hel del om det också. Om det känns okej.
Ja, det tycker jag.
Men ska vi ta Under Your Skin-storyn först? Mm. Hur var det den började?
Ja, men det var ungefär... Nu var det faktiskt... Hur gammal är jag? 29 år. Nej, men 9 år sedan som jag fick en hormonobalans och började helt enkelt utvärdera allting som jag konsumerade i livet. Alltså framförallt mat först, som var väldigt liksom enkelt att förstå sig på vad man äter och sådär. Men sen också hudvård. Det är någonting som vi använder varje dag, vissa gånger flera gånger per dag. Och mycket kemikalier som vi inte vet vad det är för någonting. Och när jag började botanisera bland mina burkar i badrumsskåpet så blev jag väldigt chockad över vad som faktiskt... fanns i burkarna, mycket hormonstörande ämnen, mycket som forskas på som kan vara cancerframkallande som man inte vet. Och det tyckte jag kändes väldigt obehagligt. Och jag och mamma pratade extremt mycket under den här perioden om det där. Och det resulterade i att Under Your Skin sen föddes något år, 2 år senare ungefär.
Just det, och det bara blev så att säga.
Det bara blev, det var ju liksom massa omständigheter. Men mitt i det där när jag hade den här hormonobalansen så åkte vi till Indien till ett retreat som ligger i norra Indien vid Himalaya.
Varför åkte ni dit?
Alltså läkarna här hemma hade sagt att jag skulle äta hormoner helt enkelt, alltså östrogen. Mm. Och jag började googla på det där och kände mig inte så sugen på det. Och mamma hade läst en bok om Ayurveda och var helt liksom insnöad på det. Och gav mig den där boken och sa, men läs om det här. Och så läste jag. Och då var liksom symptomen för obalanser då, just för min kroppstyp. Då, inom Ayurveda är det liksom 3 olika kroppstyper. Det var på pricken det jag hade. Mm. Så då kände jag att okej, det här verkar vara värt att utforska. Och då hittade vi ett retreat i Indien då, som vi åkte till i ungefär en månad. Mm. Och när jag var där då så kom alla hormoner tillbaka på normala nivåer. Min mens hade varit borta över ett år, den kom tillbaka. Det var bara sådana saker som hände som blev ett kvitto på att det där funkade. Mm. Och det var liksom det jag började liksom fråga mig själv. Alla frågor om hur jag lever och vad det är vi egentligen stoppar i oss och sätter på vår hud och sådär.
Alltså jag tänkte att vi skulle snacka om hälsa och så det sista, men vi måste ju nästan gå in på det här på en gång när du öppnar upp för det så mycket. Vad var det då som var fel?
I min kropp. Jag hade för låga östrogennivåer. Så min kropp hade liksom...
Och vad berodde det på?
Nej, det vet man inte. Det vet man inte. Okay. Och man vet egentligen inte heller vad det var som exakt gjorde att det liksom kom tillbaka till normala. Men det kan ju ha varit att jag var väldigt stressad, att jag liksom levde på ett sätt som inte var bra för min kropp. Och vad kvinnliga kroppen ofta gör när den utsätts för liksom en dålig miljö eller stress är ju att så här stänga ner liksom reproduktiva organen.
Mm. Så att, just det, så vill man få barn ska man inte vara stressad.
Exakt, eller äta för lite eller liksom inte ta hand om sig själv.
Just det.
Så att det jag fick göra där innan rent konkret, det var ju dels var kosten väldigt specifik och speciell. Mm. Jag fick liksom sparris örttillskott som är liksom väldigt högt på östrogen tydligen.
Mm.
Så allt från den typen av saker till så här örtbad. Det var tanken att den här örtoljan skulle gå in i huden och liksom sätta igång blodcirkulationen och sådär. Så det var extremt många olika typer av behandlingar. Men som nu i efterhand kändes väldigt naturliga och logiska på något sätt. Akupunktur och sådär också.
Mm. Och det finns ju något intressant i ayurveda, för det är ju tre olika typer och tre olika, ska man säga, människotyperna behöver olika saker. Jag kan inte det exakt. Jag har bara läst lite om det. Men problemet är med många av de tips vi får om hälsa att det blir generella tips till alla. Och det antar jag att det blir lite knasigt då, eller?
Ja, alltså dels det, och sen tror jag också att det finns otroligt mycket olika råd där ute. Mm. Det är som en djungel som vi pratade lite om här precis innan vi startade podden. Det är så otroligt mycket råd och så mycket olika trender, och inom ayurvedan känns det väldigt... Ja, det är ju vetenskap, om man säger så, som är äldre än den västerländska medicinen. Och den västerländska medicinen är ju jättebra. Den är livsnödvändig. Men att kombinera de två är ju någonting som är väldigt fint. Och någonting som jag tror att vi i västvärlden inte är tillräckligt bra på. Om man tittar på Tyskland så är man ju mycket längre fram än Sverige till exempel. Genom att kombinera liksom holistiska metoder och västerländsk medicin.
Just det.
Så att, ja.
Men ska vi ta ayurveda, för jag tror faktiskt aldrig vi har snackat om det i podden. Kan du förklara det på något kort sätt?
Ja, spännande. Jag ska säga att jag är absolut ingen expert. Men om man,
mer än de flesta som lyssnar, gissar jag.
Ja, kanske det. Men om jag ska förklara det kort så är det liksom traditionell läkemedelssätt från Indien. Mm. Som är liksom flera tusentals år gamla. Och där tror man på att det finns tre olika kroppstyper. Och du kan vara en kroppstyp, men du kan också vara en blandning. Vanligast är att vara en blandning av liksom två.
Jag kommer ihåg att jag gjorde ett test och var jag en väldigt tydlig. Men jag minns inte namnet på dem.
Du heter Pitta, Vata och Kapha.
Jag tror Pitta.
Ja, det skulle inte få många liksom entreprenörer och folk som jobbar hårt mycket. De är Pitta. Pitta är elden. Liksom. Ja, då har man mycket driv, man är väldigt energisk.
Och då behöver man en viss typ av, inte vet jag, kost, träning, vila.
Ja, exakt så. Då behöver du liksom... kanske äta lite svag, alltså under de perioder när du är som mest intensivt, så mår du bra av att typ så här, dricka kallt, äta kallare grejer, du mår bra av, och många som är pitta då tar in väldigt mycket intryck genom ögonen, så man mår bra av att liksom blunda, andas, sådana liksom övningar som gör att man blir mer grundad och lugn.
Men det kan också, skulle kunna vara också att du ska inte äta chili.
Exakt.
Typ den typen.
Ja, undvika stark mat och så här. Så det där är en hel vetenskap som man kan googla på. Som är...
Men känner du att det här är sanningen, det här funkar för alla? Eller är det, liksom, är det lite hokus pokus?
För mig...
Jag vet inte, alltså jag är både och.
Ja.
Jag är sån oerhörd realist i huvudet från start.
Ja.
Men jag älskar ju ändå alternativa vägar. Så att jag är liksom verkligen halva-halva.
Men det är fint, man får vara både och, tycker jag. Och jag tycker, för mig är det inte hokus pokus, men det är heller inte sanningen.
Nej.
För mig är...
Men det funkar för dig.
Det funkar för mig, det kanske funkar för dig. Någon annan kanske inte tror på det, det är okej liksom. Men jag tror så här, alltså med sunt förnuft och lite av varje så kommer man en lång väg liksom. Och det är värt, innan vi går på och bara behandlar symptom som vi ofta gör i västvärlden, så är det kanske värt att gå till roten av varför man är sjuk eller varför man är stressad eller mår dåligt, och det kan den här typen av liksom naturliga metoder hjälpa till med.
Men om vi går till Under Your Skin och den typen av hudvård du köpte innan, vad är det som är så dåligt med den? Den vanliga hudvården?
Den vanliga hudvården, det är ju oftast, alltså först och främst kan det vara ingredienser som är väldigt liksom hårda för huden, om man börjar där. Det kan
och
vara,
man har dem ofta för att det ska hålla längre, tänker jag.
Ja, hålla längre i form av konserveringsmedel. Vi alla vet ju om parabener och sådana ingredienser. Men sen kan det också vara mycket av typ shampoo. Vår bästa kategori hårvård. Och många av de shampoo som finns ute på marknaden idag. De innehåller väldigt uttorkade ingredienser. Så att det innebär att det blir som små liksom hål nästan i din hårbotten. För att det är så pass uttorkande.
Mm.
Och då blir håret fett. Och så vill man tvätta det igen. Och så blir det en ond spiral. Liksom. Så dels är det det. Men sen handlar det för oss på Under Your Skin väldigt mycket om att använda oss av ingredienser som är beprövade, som inte känns tveksamma i form av att det har visat sig finnas hormonstörande korrelationer eller cancerframkallande och inte helt enkelt kemikalier som är för nya, som inte är forskade på tillräckligt.
Mm.
Mm. Och sen är naturligt inte alltid det bästa för alla. Det är inte så att vi liksom helt dämmer ut det som är syntetiskt, men oftast, speciellt när det kommer till doft och sånt, så är liksom det naturliga lite enklare.
Mm. Mm. Jag har aldrig fattat varför man ska ha doft i
huden,
men det är den här femma. Men okej, ni åkte till Indien, ni skulle starta bolaget, men ni hade liksom ett tydligt why, och så blev det succé på en gång.
Oh nej. Det var ju 3 år. Vi lanserade, och det var liksom så här, ingen har ju väntat på ett nytt hudvårdsvarumärke liksom, förutom vi.
Man går inte och tänker på det.
Inte nej, det gör man inte. Nej, det gör man när man ska lansera, ska jag säga att man gör det.
Yeah.
Men det ekar verkligen tomt. Vi lanserade liksom och bara, hoho, hallå.
Men vad gjorde ni då? En sajt? Eller var det för dig som, ville ni gå via retail? Eller?
Vi gjorde en sajt.
Yeah.
Och hade en väldigt så här, påkostad sajt. Vi la ner väldigt mycket kapital på att den här sajten skulle vara bra. Liksom, och lanserade med PR-byrå och allting. Och det blev ju, jag vill inte säga flopp, men det var verkligen radiotystnad från konsumenter.
Ni hade ju ändå lite så här USP, alltså mamma, dotter, kul. Mm. Alltså nytt uppsticka i hudvård, bla bla bla, utmana jättarna. Det fanns ju ändå vinklar, tänker jag.
Ja, verkligen. Och jag tror kanske att dels att, så här, inte att vi var tidiga på e-handel, men kanske just för en produkt. Liksom. Ja. Alltså, det är en annan typ om man är kanske lik och något som samlar många produkter på en site, Skin City och sådär. Men för oss så var det extremt svårt. De första 3-4 åren skulle jag säga att vi hade det supertufft. Och vi var ju,
men affärsmodellen var e-handel då också?
Mm, det var e-handel egentligen hela vägen. Liksom. Yeah. Och sen, vi har faktiskt inte funnits på några återförsäljare direkt större runt om i Sverige. Utan vi fokuserade ganska snabbt efter vi lanserade, började vi fokusera på hotell.
Mm.
Så att vi satsade på att komma in på hotellmarknaden. Där vi såg, liksom, okej, här finns det en marknad som är i behov av volym. Man behöver mycket produkt, vilket är bra för oss. Men också en marknad som är i behov av lite omställning. Alltså må bra av naturliga produkter och kunna liksom marknadsföra produkterna i rummen som man sen säljer i liksom receptionen och sådär.
För ofta tvålen på hotell, då står det liksom natural någonting. Men man känner ju bara i hela kroppen att det här är inte.
Verkligen, det känns ofta som lite påhitt. Liksom. Yeah. Men om man har, vår USP där när vi säljer inte hotell eller vi sålde inte hotell. Det var verkligen att så här, vi är ett fristående varumärke som också liksom ger tillit till det naturliga. Och det känns som att det var många som men behövde det och var ute efter det under den tiden. Så det var ändå väldigt slitigt, men ändå var helt okej timing innan pandemin.
Men här snackar vi då 3 år innan pandemin.
Mm.
Ni, typ, ni omsätter inte mycket.
Inte
det har jag kollat upp. Ja. Det var en miljon
nej.
Liksom.
Nej, men alltså knappt.
Ja.
Det var ju typ ingenting där i 3-4 år.
Du kan inte leva på det?
Nej, absolut inte. Jag är väldigt lycklig att vara född med mamma som är extremt driven och har drivit företag innan och sådär. Mm. Och var med mig och höll mig i handen under det här. Och jag pluggade ju första åren också samtidigt som vi delade.
Men ni gjorde det verkligen tillsammans? Ja. Det kan vi komma in på också. Det är spännande.
Ja, vi gjorde det tillsammans verkligen.
Mm. Hur är det att jobba med sin mamma? Ni verkar väldigt tajta.
Ja, men det är vi. Det har vi varit hela livet. Jag har vuxit upp mestadels med min mamma.
Yeah.
Och jag skulle säga i början var det ganska tufft. Mm. Just sådär, man kommer från en viss typ av relation in till att helt plötsligt så ska mamma säga till en vad man ska göra fast man har blivit vuxen. Och, ja, men den där dynamiken var
vem är liksom, chef? Exakt. Vem var chef?
Ja, jag har ju varit vd hela tiden. Så. Uh-huh. Jag blev mammas chef helt plötsligt.
Hon var en jobbig jävel ändå. Alltså.
Ja, nej, men den där dynamiken var tuff i början. Uh-huh. Men jag skulle säga nu under de senaste 2-3 åren. Vi tog liksom ett snack och sa att nej, men ska det här funka? Då måste vi kunna vara professionella med varandra och respektera varandra på den här, liksom, i den här sfären också.
Mm.
Och det blev så mycket bättre efter det. Och sen dess så, nu är det, alltså det är ju helt underbart. Det räcker ju med att man, en blick på ett möte och man vet exakt. Liksom. Så att nu är det bara en fördel skulle jag säga. Och att man, vi var precis i New York förra veckan och jobbade. Då kan vi åka tillsammans. Det är också en sån kul grej att så här, man slipper åka själv. Man kan vara tillsammans. Liksom. Så det, jag är otroligt tacksam över det faktiskt. Mm.
Men okej, någon miljon, knappt någon miljon, pandemin kom, vad hände då?
Pang alltså.
Varför
då? Då, var ju, alltså, då hade vi precis kommit in på några hotell. Det var flera hotell som var liksom, du vet, en centimeter från att sätta pennan på pappret och skriva under. Vi hade två stora kedjor som hade varit liksom, miljoner i omsättning för oss. Det hade verkligen varit lite så här, vi skulle äntligen få lyckas typ. Men då kom pandemin och ingen, alla slutade svara. Liksom. Så skrev vi faktiskt i vårt styrelseprotokoll. Vi ger det här bolaget 6 månader till. Det står i vårt styrelseprotokoll.
Så 2020 någonstans?
Ja, exakt. 2020. Början på 2020. Och jag var så här, jag tog typ några månader av och bara skulle fundera på vad jag ville göra liksom, efter det här.
Vad hade du gjort annars?
Jag vet inte. Jag kom, han aldrig kom fram till det. Men under den tiden så kontaktade Fedja Porobic mig. Han är en e-handels. Jag vet inte om du vet vem det är.
Nej.
Han borde podda med. Ja. Men han är en e-handelsguru som har hjälpt extremt många. Allt från Adore till Mockberg till Odd Molly innan, när det gick bra för dem. Vi hade träffats någon gång innan och sådär. Och han skrev till mig, bara, men du, ska vi inte ge det här en sista chans? Och jag var såhär, jag har inget att förlora. Alltså, absolut. Och då började vi bara med att rulla ut några annonser. Och då började jag ticka på. Då var det såhär, okej, shit, vi sålde för 5 000 idag. Så några dagar senare så
då snackar vi annonser på
Facebook. Ja, Facebook och Instagram. Och sen så några dagar senare så bara, gud, då såg vi 10 000. Och sen så kom liksom ihåg dagen när vi sålde för 70 000 en dag.
Ni måste väl ha gjort det innan också? Eller?
Nej. Alltså aldrig.
Vad gjorde ni innan då? Kalla samtal?
Ja, okay. Exakt. Bra skola liksom. Ja. Men nej, så det där var ju som på en film typ, att se Shopify när det bara började rulla in typ.
Vad var det folk gick igång på? Var det en naturlig hudvård? Alltså, det hade man ju hört innan delvis.
Ja, verkligen. Alltså, vi gjorde typ tvärtom mot vad alla gör. Vi hade en bild på mig och mamma och så skrev vi liksom ett milslångt inlägg på alltså så här med text liksom, och körde det som annonser. Och det började folk fastna för. Liksom.
Storytelling.
Ja, storytelling. Och det hade vi inte gjort innan. På det sättet riktigt. Vi hade mer gjort det liksom, i PR och så. Och det funkade. Så att, det var hösten 2020. Sen kom han in som delägare, Fedja. Och därifrån har det rullat på och vuxit i snabb takt.
Vad snackar vi nu?
Förra året omsatte vi 36 miljoner.
Oj, snyggt. Kul. Och hur många anställda?
Nu är vi 6 på bolaget. Sen Fedja har liksom en konsultbyrå. Vi sitter tillsammans. Så totalt involverade i att få liksom skeppet att gå runt så är vi väl 20 ungefär. Inte alla jobbar heltid. Men.
Wow, grattis. Kommer det öka i år?
Ja.
Såklart.
Det kommer
men hur blir det? Alltså, nu är jag nyfiken på affärsmodellen. För man köper det här fortfarande på e-handeln först och främst. Har ni, alltså, blir det någon form av, jag antar att folk köper om och om igen. Är det det som är liksom...
Ja.
Tanken. Ja. Att man ska, för det är ingen prenumeration man har utan man köper det när man behöver det.
Man köper när man behöver. Vi har funderat på prenumeration just för att vi har den typen av produkt som är, hade varit prenumerationsvänlig.
För jag har ju en teori om att man ska lägga lite tid på inköp. Vilket gör att jag köper in schampo för typ 2 liksom på en gång. Men det är inte så smart när man ska köpa sånt som inte håller så länge.
Nej.
Det går ju inte med produkter tänker jag.
Nej, precis.
Då behöver man en prenumeration istället.
Exakt. Det har varit väldigt bra. Och våra... Alltså just varför jag tror att kunder också kommer tillbaka till oss är att våra produkter, främst hårvården då, som är vår bästsäljande kategori, det är så syftesdrivet. Vi har produkter som verkligen löser problem och när man gillar de produkterna och får sina problem lösta, då har man en tendens att komma tillbaka. Så att, det är nog vår största anledning till varför kunderna kommer tillbaka till oss. Liksom, att produkterna funkar.
Men att det finns en märkbar skillnad när man använder produkterna? Mot om man använder, inte vet jag. Jag ska inte säga något annat varumärke, men de vanliga.
Ja. Absolut. Ja. Nej, men ja, jag skulle säga att vi har liksom, i vår hårkategori så har vi liksom hair growth kit som är med det första extrakt som är vetenskapligt bevisat att motverka håravfall som är naturligt. Vilket är väldigt unikt. Och sen har vi ett detox kit som man ofta använder om man har använt syntetiska schampon och sen börjar använda naturliga. De är liksom, har ganska starkt syfte och när man väl då har börjat använda det så vill man kanske inte gå ifrån
just det. Är det för män också?
Ja, vi har många, fler och fler kunder faktiskt som börjar använda vårt hair growth kit. min man kan voucha för dem.
Ja, vad spännande.
Ja.
Men alltså, när ni startade då, hade du någon liksom fundering på eller kändes det som att det här kan bli sjukt stort eller har det bara blivit så?
Alltså vi kände nog det verkligen där i början. Att såhär, gud, det här.
Fanns det något mål? Såhär, visionen är att...
Jo, men vår vision är ju att vara med och bidra till att eliminera skadliga kemikalier. Det har varit vår vision från
början. Men inte så att vi ska omsätta 77 miljoner.
Nej, det har vi inte haft däremot. Och om jag ska vara helt ärlig, i början så kände jag nog att såhär, gud, det här är möjligt. Men alltså, allt eftersom att de här åren gick som gick så dåligt, så, alltså, med det tappar man ju också självförtroende. Det är svårt att inte göra det. Så med det så tappade jag definitivt tron på att det skulle ens gå att omsätta, vad vet jag, 10 miljoner. Liksom.
Mm.
Det var ju liksom, om någon hade sagt det till mig då, vad som hände nu, då hade jag nog inte trott på det faktiskt.
Men om man ska sammanfatta då, liksom, från att det gick jävligt dåligt till 35 miljoner, kanske ännu mer. Vad ser du har varit, så här, de här sakerna har gjort störst skillnad? Facebook-annonserna var ju viktiga då, förstod jag.
Ja, alltså
influencers, annonser, inte vet jag, vad kan det ha varit?
Alltså det, om man säger, det första jag vill säga är ändå människor som har gjort skillnad, som har kommit in. Alltså att jag träffade Fedja har varit en otrolig liksom vändningspunkt för företaget. Så dels liksom människorna. Vi har också sålt majoriteten av bolaget nu i höstas till Joel Citron, som är en svensk man med ett amerikanskt bolag som heter 10th Avenue Holdings.
Varför
vi sålde?
Ja.
Det var faktiskt inte meningen att vi skulle göra det. Cash. Nej, faktiskt inte. Helt ärligt så handlar det om timing och rätt person. Mm. Vi hade absolut inga tankar på att sälja, men de kontaktade oss och först var vi så här, nej, men vi är inte i det läget just nu. Och sen så pratade vi igen lite senare och vi kände att det här är för bra mix av människor för att inte göra det här.
Men vad är syftet då? Att växa snabbare? Att
växa
målen,
snabbare, alltså dels att få in likviditet i bolaget. Yeah. Liksom, så på det sättet är det lite cash. Men också att det är exakt, alltså det är helt rätt partner för oss att expandera i USA med.
Ja. Jag antar då att ni gjorde en exit också?
Ja.
Och den var du nöjd med?
Ja.
Ja. Du får inte säga någonting om den?
Nej.
Det är så jäkla trist. Alltså det är tråkigaste delarna i podden. Det var kul med exit. Hur mycket blev det? Nej, får jag inte säga.
Ja, jag vet.
Ja. Men ändå, hur gör man när man förhandlar i ett sånt läge?
Ja, det där är ju supernervöst. Mm. Liksom. Jag var verkligen sådär ettrig. Och det där
hade du ingen erfarenhet av?
Noll. Jag var ju glad att någon ens, liksom, ja, men det kändes overkligt att någon ens ville köpa. Och det här var precis, du vet, innan värderingarna hit rock bottom där i höstas. Så det här, vi hade riktigt bra flyt, kan jag säga.
Snyggt.
Så att hur det gick till var ju att det var väldigt okomplicerat egentligen. De frågade vad hade ni varit nöjda med, vi sa en siffra och sen så kom vi typ överens om det. Det var lite förhandlingar liksom på hur vi skulle lägga upp modellen kring värderingen. Men när vi väl kom överens.
Ni kanske kommer få lite mer i efterhand om det går som det ska, eller? Eller fick ni allt på en gång?
Det kan jag inte säga heller, men mer eller mindre så fick vi allt på en gång.
Och då kan jag ju lägga in en liten disclaimer här, att ofta är det inte så lätt som det låter.
Så är det verkligen.
Ja. Fantastiskt.
Ja, det är ofta inte så lätt som det låter. Det kan jag också säga. Alltså att bara gå igenom en DD-process, alltså, det är ju när det vet ju de flesta som lyssnar på den här podden vad det är. Men det var ju, herregud, det var ju som att stå naken framför massa människor.
Sidan, har man gjort det man ska, ordning på sakerna, då finns ju allting. Om man inte gjort det, då är det jobbigt.
Ja, alltså jag skulle säga att det var jobbigt för oss som är ändå relativt små.
Yeah.
Och jag drev den processen relativt själv.
Ja, och ni har ju inte behövt ha allt material.
Exakt.
Ni har inte tänkt ta in kapital kanske och så.
Exakt, så det var liksom ett väldigt jobb. Det var hela förra sommaren. Så att jag hade faktiskt inte en dag semester förra året. Men så det var tufft. Men nu när det är gjort så är man ändå lycklig för att allting är i ordning och reda liksom ändå.
Men okej, jag har ingen aning om hur mycket pengar ni fick. Jag bara hittar på att ni fick 20 miljoner. Okej. Vad gör man då när man har fått pengar och känner att nu har jag ändå lite cash? Och vad händer med motivationen?
Men det tänkte jag faktiskt mycket på innan. Att så här, gud, undrar om man kommer bli mer omotiverad eller sådär. Men vi äger fortfarande en liksom, betydande del av företaget. Och sen är jag väldigt tacksam för att de nya ägarna är extremt förstående mot att vi kan businessen bäst.
Och ni gör fortfarande jobbet, ja, ni bestämmer.
Ja, ja, allting är som innan. Så att min motivation har faktiskt snarare blivit mer. Jag tror att det kanske är ganska ovanligt när man har blivit uppköpt.
Kanske så här, det kan ju bli mycket mer nu än det kunde innan, kanske.
Exakt.
Det var ju tanken.
Ja, ja. Så det är dels det, men sen känner jag också att de, Joel Citron då, och de som teamet som jobbar i USA, de är alla så stöttande och så de är bara en hjälpande hand och man har fått ett större team, så att jag känner mig mer motiverad att så här bevisa att så här, ni gjorde rätt som köpte upp oss, för att de är så pass bra. Och det, jag tror att det är ovanligt för uppköpare, så att det låter ju liksom nästan fake när jag säger det, men
man har hört mycket om alltså, tvärtom.
Ja, exakt. Absolut. Så, att, så jag är väldigt glad över att det vi lyssnar på magkänslan att från början där, att det var rätt liksom.
Ja, men nice. Mm. Men du, innan vi släpper lite business-delen, eller vad är målet? Alltså, ska det bli jättestora? Ska det bli miljardbolag?
Ja, det är klart.
Ja, internationell,
ja.
Bla bla bla.
Ja. Ja.
Okej, bra. Enkelt. Men du, jag vet att många av lyssnarna är nyfikna på influencer marketing, och jag vet att ni var tveksamma till det, har jag läst. Mm. Och men att ni satsade på det efter ett tag och att det funkade ganska väl.
Mm.
Har du några takeaways? Liksom, vad är det som har funkat och vad ska man tänka på?
Mm. Jag var väldigt tveksam i början på grund av att vi testade lite spridda skurar, fick inga bra resultat. Däremot så började vi igen efter en tid tillsammans med Fedja. Och det jag skulle säga, vad som gjort skillnaden för oss, är att gå på de oväntade. Som man kanske inte tror har rätt målgrupp för ens produkter. Och så där. Vi började till exempel mycket mer ute i landet den här gången när vi började testa. Absolut, influensen bor i storstad också, men mycket mer liksom, spritt och brett över hela Sverige. Vilket för mig innan, man lever ju kanske i sin lilla värld och har en viss referensram och tänker att men, de här kommer funka. Och så är det precis tvärtom. Så att jag skulle säga att våga testa oväntade influencers, våga testa mindre influencers. Sätt inte alla pengar i en pott, utan sprid ut dem. Det är nog min största takeaway, att inte satsa för mycket på en person, utan sprida ut det och våga satsa på mindre. Våga satsa på de som är genuina, som pratar till sina följare som sina vänner. Liksom.
Mm. Men kan du räkna hem det? Alltså, kan du få ihop business caset?
Mm.
Det är inte bara bygga brand.
Vi får ihop business caset väldigt bra på influencers. Skulle säga.
Kul.
Jag skulle säga att det sen vet jag inte långsiktigt om det kommer hålla. Men just nu i alla fall så är det en av våra liksom, bästa källor.
Mm. Mm. Och det är ett smart sätt också att komma in på en ny marknad.
Verkligen, absolut. Så det är ju liksom user UGC, alltså user generated content, använder vi så mycket av.
Just det. Men om vi bara håller oss kvar vid e-handeln lite, finns det några andra e-handelstips som du bara, wow, det här har funkat?
Ja, alltså influencer marketing, annonser är det som har funkat bäst för oss. Just när det kommer till e-handel så tror jag också att man måste ha mer än bara en produkt. Alltså det är ju en upplevelse att handla på e-handel. När du går in i en butik så kan du fysiskt ta på saker, det kan du inte med en e-handel. Så jag tror att det måste komma mer till det än bara en produkt. Kunden inte vet exakt vad man är ute efter, så tror jag att man behöver liksom ledas in på rätt spår. Och med det så behöver man berätta en story, berätta sina uspar mycket högre för att nå igenom bruset. Liksom. Och det kan vara svårt. Om och om igen. När du själv känner att du har gjort det 1 miljard gånger, då ska du göra 10 gånger till. Liksom.
Kul, nu har vi snackat business.
Yes.
Nu ska vi snacka lite mer om dig, för det jag alltid är nyfiken på i den här podden är ju varför just den personen jag har framför mig har lyckats med det den har gjort.
Mm.
Du är 29, sa du va?
Ja.
Och enkel fråga, varför har just du lyckats med detta med Under Your Skin? Det är ganska många som vill bygga ett företag. Speciellt många tjejer som vill bygga någonting inom skönhet, hudvård och liknande. Mm. Varför har just du lyckats?
Jag tror timing och drivkraft och passion. Att alltså timing på marknaden, det såg vi ju när man inte hade timing, att det inte gick så bra.
Mm.
Men sen också just varför vi har lyckats, tror jag, drivkraften. Och någonting som jag alltid haft med mig i huvudet är så här, segast vinner. Alltså ge inte upp.
Fast du var ändå nära att lägga ner.
Ja, jättenära. Men jag hade ändå med mig det då. Segast vinner i bakhuvudet hela tiden. Att så här, våga satsa. Det är så himla enkelt att säga. Men det är så svårt att göra faktiskt. Att så här, våga vara kvar när någonting går dåligt. Vi var ändå kvar i nästan 4 år när det gick dåligt. Det är en lång tid liksom. Så att, jag tror att det är så här, en blandning mellan uthållighet, drivkraft och lite badass då.
Lite badass.
Ja.
Men är det någonting du alltid haft, eller var du en ordinary när du var ung? Alltså ung, du är fortfarande ung, men när du var inte 14, 15?
Nej, alltså jag har aldrig varit så här revolutionerande tonåring. Jag, snarare tvärtom, att jag när jag var yngre, just rent personligen, så hade jag ganska svårt att typ uttrycka min åsikt och var väldigt så här till lag så ofta. Mm. Men jag tror att i jobbet så var det en ny arena för mig, och helt plötsligt kunde jag så här uttrycka mig och säga vad jag tyckte, och ingen tog det personligt. Det var liksom, så att på det sättet tror jag att så här, jag har blivit mer och mer badass med jobbet, och det har hjälpt mig även personligen.
Och du kunde hitta på vem du ville vara kanske också?
Ja, att så här, ja, men prata mer tydligt vad jag vill, och speciellt när det har varit mitt företag, att det är så här, nej men det är ju ingen annan som behöver tycka någonting liksom.
Nej, exakt, förutom mamma då.
Ja, förutom mamma.
Men hur har du behövt förändras från den dagen ni startade bolaget till idag? Kan du säga att wow, jag har liksom, det här jag behövt förändra, det här jag behövt utveckla, det här är jag idag som jag inte var då?
Absolut. Alltså, på vilket sätt? Det, på väldigt många sätt. Det ska jag säga, att det jag har behövt att förändra, det har nog varit alltså just det här att kunna ta emot kritik och inte, kunna ta, inte behöva ta det personligt. I början var det väldigt svårt att inte...
Exempel?
Alltså bara du hade gjort en presentation och någon hade åsikter om lite grejer. Det kunde jag ta jättepersonligt. Mm. Till att nu så spelar inte sånt någon roll alls. Så det tror jag, att ta feedback på ett annat sätt. Mm. Också sen när man får anställda, att känna att man inte... om man behöver ta allting personligt, det har varit en grej som jag nog har behövt förändra. Och sen det som man förändras naturligt, det har nog varit det här med att jag tar för mig mer. Alltså jag tror att det är väldigt vanligt som kvinna och ung att man inte vågar ta för sig eller ta plats eller tro på sig själv. Det har nog varit...
För jag såg, du vet, du har ju någon bild på LinkedIn där du sitter på någon stol. Mm. Och du ser ju ut som en person som jävlar tar för sig. Eller?
Har du har blivit det. Ja. Kul. Absolut. Det
är skönt att bygga sig själv så.
Ja.
Och det är ju lite så här, man bygger en story om sig själv och den måste ju vara sann, men man kan ju överdriva och utveckla den lite mer än man kanske är för att våga bli den man vill vara.
Ja, såklart. Verkligen, verkligen. Och det handlar ju också om så här, the story you're telling yourself, liksom, om vem man är och hur man vill vara, och ja, men så här, våga, det låter kanske flummigt, men så här, våga stå i sitt egna ljus och bara göra det man tror på. Mm. Det är väldigt befriande.
Men du, hur ser dagarna ut för dig? Du känns som en person som är medveten. Du är medveten av valet, tror jag. Är min bild av dig. Ja. Efter att jag har känt dig nu i en halvtimme. Och min bild är att du har typ, gissar jag, att du har liksom vissa principer, vissa vanor som, det här följer jag för att må bra, för att prestera.
Mm.
Stämmer det?
Mm. Skön bild. Men ja, det stämmer ganska bra.
Ja. Ska jag säga. Ta oss igenom sen. Louisas bästa vanor och principer för mina ett fantastiskt liv.
Ja, som jag får till då på en, på en bra dag.
Ja, men så är det väl alltid.
Ja, verkligen. Nej, men jag skulle säga att mina dagar ser väldigt olika ut, så att det är inte alltid att man hinner vara bra.
Alltså, liksom. Best day.
Ultimata dagen, då det jag gör för att må som allra bäst är att jag mediterar. Mm. Jag börjar morgonen med att meditera. Det är någonting som jag har hållit på med ganska länge nu på ett eller annat sätt. Mm. Meditera. Hur länge? Jag skulle säga 5 år kanske.
Ja, men hur länge per dag?
Aha. Ja. På en bra dag 20 minuter på morgonen, på en dålig dag eller när man inte hinner 5 minuter för att försöka få till i alla fall.
Är det någon guidad meditation eller kör du?
I början när jag började meditera började jag guidad, men nu kör jag själv. Så att jag mediterar och sen äter frukost. Det är alltid viktigt för mig att äta frukost och få så här, morgonstunden för mig är alltid viktig, för det sätter tonen för resten av dagen. Är jag stressad på morgonen, då känns det som att jag kommer vara stressad resten av dagen. Och börjar jag få meditera och få lugn och ro, då mår jag som bäst. Mm. Och sen har jag faktiskt också börjat så här, skriva ner lite grejer på morgonen. Oftast då är man som mest färsk i huvudet. Så idéer eller saker som har fått ligga till sig, marinera, kommer ut. Så att jag brukar skriva ner. Oavsett vad det som kommer upp brukar jag skriva ner. Mm. Och sen så börjar jag jobba ganska direkt på det.
Mm. Och då är klockan?
Då är klockan typ 8:30.
Mm. Så det är inte så tidigt.
Det är inte så tidigt. Nej, jag tar min tid på morgonen. Det är liksom min stund. Sen så kan jag jobba senare. Och jag är ofta en sån som, det är väldigt då, det ska man inte göra. Men jag är ofta en sån som kommer så djupt in i jobbet så att jag kan glömma att äta lunch och sådana grejer, vilket man inte ska göra. Men sen kör jag stenhårt liksom. Mm. Mm.
Men fortsätt då på vanorna. Hur äter du?
Jag äter vegetariskt. Mm. Fisk äter jag för sig.
Fast är det här, har vi konsensus på att kött är dåligt?
Nej, absolut inte. Och jag har länge ätit bra kött. Liksom. Mm. Sen slutade jag göra det, vilket vi kanske kom in på senare, när jag började med CAP.
Just det, det kan man gärna komma in på.
Ja, men då slutade jag äta kött av den anledningen att jag kände mig bara, jag mådde bara bättre utan det. Och det här är väldigt nyligen.
Kanske också olika typer av människor, gissar jag.
100%. Mm. Det finns ju väldigt mycket bra kött från liksom gräsätande djur och sådär. Så att det, jag är inte emot kött på något sätt. Men jag bara äter inte det just nu. Jag kommer säkert börja göra det igen. Yeah. Så jag äter vegetariskt till stor del då. Och sen så tränar jag. Det där är någonting som för mig har gått lite upp och ner, träning, just träningen. Men jag går väldigt mycket. Mycket händer för mig när jag går. Så man kan antingen ta jag möten när jag går eller så går jag i tystnad. Jag gillar verkligen att gå i tystnad för att vi får ofta så extremt mycket intryck från poddar och YouTube och jobb och allt vad det nu är under hela dagarna. Mm. Och det är väldigt skönt att gå i tystnad. Så det är någonting som jag brukar försöka få till varje dag faktiskt.
Mm. Och då har vi kosten, då har vi träningen. Men du, sömnen då? Viktig?
Den är viktig för mig. Mm. Utan sömn så då är det inte kul alltså.
Fast det säger ju alla. Ja. Men inte alla som
inte alla som gör, nej, nej, men jag gör faktiskt det. Alltså jag sover från 10 till 6 ungefär. Mm. Varje natt. Det är liksom ingenting för mig som rubbas på helt ärligt. Jag är extremt sömnberoende och märker så tydligt. Alltså när man hade bebis och så här, när min dotter var liten. Då, det är sällan jag mår så dåligt som jag inte har sovit. Så det är något jag verkligen prioriterar, sömnen alltså. Mm.
När vi går tillbaka till dagen, för nu har vi snackat kost och sömn och sådär. Men du jobbar ju också.
Ja.
Och du jobbar ju ofta intensivt, som jag förstår det. Vad har du några sådana här små principer vanor för att få saker gjorda?
Ja, jag jobbar med ett program som heter Trello. Så där skriver jag ner allting jag behöver göra under en dag. Så då har jag liksom organiserat varje dag för veckan. Jag gör varje dag så här, och så skriver jag ner vad det är jag ska göra varje dag. Mm. Vad det är jag har för möten. Och sen så kör det är liksom min plan som jag utgår från. Som håller ordning på mig själv. Liksom. Så det är typ en av de viktigaste verktygen för mig. Mm. Och sen så försöker jag också, jag är väldigt dålig på det, men jag försöker ta pauser och bara så här, ställa mig på och sträcka på mig och gå ut en stund. Mm. Det sker.
Fast det är så märkligt, för de flesta gör ju inte det, eller många gör ju inte det. Jag gör det ibland, jag blir bättre på det. Jag jobbar med något som heter Pomodoro-metoden.
Ja, ja.
Man tar 5 minuter ganska ofta. Och jag vet ju att när jag gör det, alltså det funkar ju varje gång.
Varje gång.
Jag får mer gjort, jag mår bättre, alltså jag skriver bättre eller vad jag nu håller på med. Och ändå gör jag det inte alltid. Vad är det för fel på oss?
Nej, jag vet. Exakt samma. Och så sitter man där. Man är så intensivt djup. Man tänker att så här, nej, men jag kan inte släppa det här nu.
Nej.
Och så gör man det. Och det är så skönt. Man får ju perspektiv då också. Mm. Och kommer tillbaka mycket smartare. Men nej, jag borde också. Pomodoro-metoden är väl så här. Man jobbar 20 minuter.
Jobbar 25. Ja. 5 minuters paus. Och så gör du det 4 varv. Och sen tar du 25 minuters lång paus.
Aha.
Och så gör man det.
Okej. Okay.
Antal gånger då. Gud, jag skulle säga, det är svårt att säga om man blir dubbelt så effektiv, men nästan. Alltså,
wow.
Jag får verkligen mycket gjort, för jag kan liksom bara sitta och köra på. Jag gillar att gå upp tidigt, kanske vid 6, börja jobba innan någon annan vaknar. Mm. Och de dagarna när jag kör på mig, då tycker jag att men kanske vid 10-11 på förmiddagen så är jag färdig. Jag känner mig nöjd.
Det är otroligt.
Och jag får ändå en hel arbetsdag gjord. Liksom.
Det är otroligt.
Så att,
det är något jag måste testa. Ja.
Och ändå gör jag det inte varje dag. Det är som allt annat.
Det är som allt annat.
Jag tror vi ska vara nöjda med 80-20. Ändå.
Det tror jag också, herregud.
Det är kul att hänga med någon som är perfekt.
Nej, eller? Det blir ingen roligt för någon.
Ja. Men du, kapp.
Ja.
Jag läste en intervju som du hade gjort innan och så stod det kapp.
Ja.
Kapp, stod det. Vad fan är kapp?
Vad är det?
Vad är kapp?
Ja. Vad är det? Ja. Det står för Kundalini Activation Process.
Ja.
Och jag tror att många som kanske lyssnar på det här inte har hört om det innan. Men många
jag hade inte hört. Eller det är kul. Säg det igen.
Kundalini.
Kundalini hade jag hört, ja. Men inte kapp.
Ja. Nej. Det finns ju kundalini-yoga och sådär.
Just det.
Så jag tror att många av de som lyssnar inte vet vad det är för någonting. Men jag tror att många av de som lyssnar hade varit otroligt bra av att testa på en klass. Mm. Och det är en energitransmission.
Yeah.
Och vad man kan förklara det som är att våra kroppar, eller vår hjärna framförallt, har en frekvens på 5 i vanliga fall. Mm. Men när man får den här typen av energitransmission så går frekvensen upp till 7. Mm. Vilket gör att blockeringar i kroppen liksom släpps. Mycket enklare, man liksom får känsloutlopp mycket enklare och sådär. Och hur det går till rent fysiskt är att man, om man kommer på en klass då, man ligger ner på en yogamatta.
Och vad gör man där, på en yogacenter? Eller?
Man kan göra det, det finns, jag tror att det finns typ 30 utbildade facilitatorer i Sverige, jag är en av dem.
Aha. Kul.
Som,
man vill anlita dig, vart kommer man då?
Då kan man kontakta mig på min Instagram, Lovisa Hahn heter jag. Kan man skriva DM. Jag har klasser ganska regelbundet.
Spännande. Mm. Får man komma?
Ja.
Ja,
jag har nu i juni. Kom.
Jag kommer.
Ja. Nice. Men det som händer då är att man ligger ner på en yogamatta, blundar. Mm. Och sen går då den som är facilitator runt och tar på olika liksom energicentrum eller meridianer som vi har på kroppen. Och för över den här energin. Och det som kan hända då är att man får kroppsrörelser som energin liksom bidrar till. Så att du kan känna typ att en hand skakar eller ett ögonlock flimrar. Och sen kan du känna mycket känslor. Du kan skratta, du kan gråta. Du kan känna, du kan se liksom färger bakom ögonlocken. Du kan komma i ett väldigt djupt meditativt stadie. Och sådär. Mm. Så det är vad som händer. Man behöver inte veta någonting om CAP egentligen för att kunna gå på en klass. Utan ju mindre man vet desto bättre nästan. Aha. Så att man inte har några liksom, föreställningar om hur det ska vara. Men det är fantastiskt. En fantastisk klass att gå på som bidrar till ja men människor har sagt att det bidrar till liksom mer intuition, man blir mer klarsynt, man känner mindre stress.
Meditation på steroids liksom.
Ja men typ så. Skulle man kunna säga.
För du vet, jag mediterar ju en del.
Ja.
Jag har gått på hypnoskurs, jag har ju varit på healing, alltså jag har varit massor.
Du ska ju testa det här, känner jag.
Men jag känner ju ändå att det aldrig, jag vill att det ska lyckas, men jag känner att det aldrig ordentligt lyckas på mig. Mm-hmm. För jag tror jag har, det här är min bild, vilket är en knasig bild då, att det finns något kontrollbehov som liksom skyddar mig från att verkligen få det på djupet.
Ja, det är ditt.
Kan det vara så? Jag säger det till mig själv.
Det är ju ditt intellekt knasigt. Som säger så till dig, men det är klart att det inte är så.
Nej, jag vet, jag fattar, jag fattar det. Men jag ändå så inser att jag tänker så.
Det
kan du märka att det du gör med CAP funkar för vissa och inte för andra? Kan man vara mer eller mindre mottaglig?
Du kan vara mer eller mindre känslig för energin.
Yeah.
Men det som är väldigt spännande med CAP är att du kan komma in i rummet och vara liksom jätteskeptisk. Yeah. Och så lägger du ner på en yogamatta och allt det du tror liksom förändras för att när man upplever det.
Just det. Jag är tvärtom, att jag är inte skeptisk.
Nej,
men det låser
sig på något sätt. Det låser
sig.
Och det där är ganska vanligt att det gör det. Speciellt när man går på CAP kanske en första gång och man gör en demo och visar hur det ser ut och sådär. Och det ser ju liksom... Det får många liksom, kan många få en låsning av att tänka att så här, det kommer inte hända något på mig i princip. Men jag skulle säga att det just handlar om det där lilla kontrollbehovet som man behöver liksom. Det var någon som sa till mig någon gång att så här, quiet the mind, open the heart, att så här, hela när man hamnar där, att man istället försöker fokusera på hur det känns. Inte någonting annat än bara hur det känns i kroppen, så att man liksom kommer ner i sin kropp och bara hur det känns. Då händer ofta saker med just CAP i alla fall. Så det där kan vara ett så här bra mantra att ha med sig. Men jag skulle säga att det är vanligt att tänka så. Jag var också där första gångerna. Och sen så, ju mer, med CAP är så fint. För att ju mer du, vad ska man säga, surrender, alltså släpper taget, slappnar av. Desto mer liksom känner du. Så att det där är också någonstans att du får så här möta dig själv. Du kommer, om du går på en klass kommer du säkert möta det där tänkandet.
Mm.
Tills du kommer över det liksom. Och då är det ju någonstans meningen att du ska möta det där.
Mm. Spännande.
Mm.
Det blev en hälsopodd.
Ja, verkligen.
Men det var inte, alltså det blir ju, som i alla avsnitt hamnar man på ställen.
Mm.
Vi har verkligen hamnat på holistisk hälsa.
Ja.
Vad kul. Finns det någonting vi har missat som du känner att okej, vi snackar entreprenörskap, vi snackar hälsa. Finns det någonting bara, det här brinner jag för, det här vill jag snacka om?
Jag tror att vi har pratat om typ det mesta som, jag vet inte, vi ska öppna en fysisk butik. Aha. Det kan ju vara spännande.
I Stockholm?
Ja, här på Centerplan. Det är väl typ det enda vi inte har pratat om. Men om det är så här andra ämnen och så som jag bara brinner för något enormt, så tror jag att vi faktiskt har pratat om dem. Jag, just nu så känner jag att jag brinner mest för, CAP är ju någonting som jag nu välkomnar in i Andrew Skin. Så att vi breddar och på något sätt tillför liksom det här djupare syftet till Andrew Skin. Och det just nu brinner jag väldigt mycket för. Och just vårt varumärkesnamn Under Your Skin är ju liksom, symboliserar ju det där som finns bakom vår hud liksom. Så att det är det jag jobbar med mest just nu.
Kul, alltså jag blev så laddad av vårt strax. Jag kanske har varit ovanligt okritisk liksom, och bara ställt enkla frågor, men fan, det var kul.
Ja, jättekul.
Jag är glad.
Ja, jag
men
med.
Du, vi ska avsluta då med någon form av tips till alla som lyssnar, som vill bygga fantastiska bolag, men också fantastiska liv. Vad är topp 3 från Louisa? Tänk på detta.
Mitt liksom favorittänk är att det du fokuserar på, det växer.
Mm.
Det har min mamma sagt till mig alltid, och det är så sant. Oavsett vad vi har för förutsättningar, det är så himla enkelt att säga så här, våga satsa eller bara gör det. Men vi föds faktiskt in i olika förutsättningar. Men just det här med att det du fokuserar på, det växer. Det är någonting som alla kan ha med sig i sitt liv. Vare sig om det gäller relationer, att man vill starta företag eller hälsa eller vad som helst. Det du fokuserar på, det växer. Så väldigt positiva och lösningsorienterade i alla situationer. Så det är väl det första. Det andra skulle vara att våga lita på din magkänsla. Det är otroligt ofta man får råd från människor som man tänker är smartare, man tänker är bättre, har mer kunskap. Men den som vet bäst om din egna business är faktiskt du själv, oftast, i alla fall i början. Så våga lita på den. Och det tredje, ha kul. Herregud, det är det viktigaste.
Ja.
Vi måste ha kul, annars så är det ingen mening med någonting. Så nu har vi kul.
Har du kul?
Ja.
Vad härligt. Ja. Men du, Louisa, stort tack för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things. För de som vill gå in på Under Your Skin, finns det någon specialkod?
Du kan använda... Ja, verkligen. Jag bara, pulsen går upp. Friends of Lovisa kan jag använda.
Vad sa du?
Friends of Lovisa.
Friends of Lovisa, jag skriver det här. Nej, det gjorde jag inte alls, för pennan funkar inte. Okay. Men så, kul. Stort tack och all lycka till. Vi kanske hörs igen då om 3-4 år när ni har sålt resten av bolaget för 500 miljoner.
Ja, det låter bra tycker jag. Tack snälla. Kul.
Och tack till dig som lyssnar. Lyssna också på våra systerpoddar, Starta Eget-podden och Business Hacks. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Hej då.